Och jag läser, prediken kommer att utgå ifrån vers 21. Vi talar ju om Jesu titlar i en lång serie av predikningar. Men jag läser från vers 18. Så Matteus 1 och 18. Med Jesu Kristi födelse gick det till så. Hans mor Maria var trolovad med Josef. Men innan de hade varit tillsammans visade sig att hon var havande genom den helige ande. Hennes man Josef var rättfärdig och ville inte dra skam över henne. Och därför beslöt han att skilja sig från henne i hemlighet. Men när han funderade över detta, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sa: Josef, Davids son, var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru, för barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Så lyder Herrens ord. Det är ju en intressant spänning i den här texten. Josef har fått veta att Maria är gravid. Vilket naturligtvis är en stor grej, eftersom han vet ju att han själv inte är pappa till barnet. Så han drar ju helt naturligt slutsatsen att han måste skilja sig från henne, eftersom hon har varit otrogen mot honom. Men när han funderar på det här så kommer det en ängel från Gud till honom i en dröm och förklarar att någonting övernaturligt har skett. Att Maria inte alls har varit otrogen mot honom. Men så kommer det intressanta här, tycker jag i alla fall. Att tyngdpunkten i ängelns budskap inte ligger i hur det här har gått till. Utan tyngdpunkten ligger i vad barnet ska heta. Det är det viktigaste. Det är viktigare än allt annat man skulle kunna säga i det här sammanhanget. Eftersom det i Bibelns värld, precis som i de flesta kulturer som funnits på jorden, så säger en persons namn något centralt om vem den personen är. Vi har till exempel redan i första Mosebok, Jona har ju gått igenom de 11 första kapitlen. Det är jätteroligt att ha dem att studsa mot här. Första Mosebok kapitel 3 och vers 20. Mannen, alltså hebreiska Adam. Mannen gav sin hustru namnet Eva. Det kommer från hebreiskans chava. Det betyder att leva eller livgivare. Ty hon blev moder till alla som lever. Så mannen, Adam, gav namnet livgivare. För hon blev moder till alla som lever. Så Eva får sitt namn utifrån vem hon är eller vilket syfte hon har som den första kvinnan. Hon blev allas moder. Och vi kan också se att den som inte har någon egen identitet försöka konstruera sig en identitet genom att skapa sig ett namn. Vi hörde Jona predika utifrån Babel i första Mosebok 11. Där står det så här i vers 4. De sa till varandra: kom så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen upp i himlen. Låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden. Och det här, vänner, är ju förstås någonting som vi gör också än idag. Kom, låt oss göra något fantastiskt så vi vet vilka vi är och så alla andra vet vilka vi är. Vi försöker ju enträget att fortsätta skapa oss ett namn, det vill säga konstruera en identitet genom olika anmärkningsvärda bedrifter. Och det är ju ett tema av synd som löper genom hela våra liv. Att försöka skapa en identitet som inte är beroende av Gud. Vi vill göra allt vi kan för att klara oss själva. Och en annan sak som är intressant att lägga märke till här är att när det gäller den bibliska namngivningen är vem som ger namnet. Det är för att i de allra flesta fall så finns det här ett tydligt budskap om auktoritet. Vem som ger namnet. I skapelseberättelsen ser vi det Adam som ger namn. Han får i uppdrag att ge namn åt alla djur. Och det beror inte på att Gud var trött, att Gud hade slut på idéer. Utan det är ett uttryck för Adams uppdrag att råda över skapelsen och förvalta den. Adam ger namn till djuren därför att djuren är under hans vård. De är underordnade honom. Och det är helt naturligt i det bibliska sammanhanget att det är föräldrarna och framförallt fadern då som ger namn till barnen som föds. För barnen står under föräldrarnas vård och deras beskydd och det är under deras ansvar. Föräldrarna är barnens auktoritet. Och ibland ser vi i Bibeln att det görs en särskild poäng om vem det är som ger namn till vem. Till exempel när en kung besegrar en annan kung så kan det hända att den kuvade kungen får ett nytt namn av den som besegrade honom. Eller när vi läser om de välartade judiska ynglingarna, bland annat Daniel som förs från Jerusalem till Babylon. Och där får de nya namn av Nebukadnessar. Nya kaldeiska namn. Så i Bibeln så är det alltså viktigt vad namnet betyder. Det är för att det uttrycker någonting om vem den personen är. Det säger någonting om den personens syfte. Men det är också viktigt att se vem det är som ger namnet. Det är för att det berättar någonting om vem som är den personens auktoritet. Med den bakgrunden går vi till vår text och så ser vi direkt att det inte är Josef som får bestämma vad pojken ska heta. När den här lilla detaljen om hur barnet har kommit till, när den är avhandlad och de kan komma in på de viktiga grejerna, så får Josef klara besked. Ängeln säger till honom, du ska ge honom namnet Jesus. Det finns inget förhandlingsutrymme här överhuvudtaget. Beslutet är fattat. Budskapet är tydligt. Det här är Guds son. Det är Gud som ger honom namnet. Den här pojken tillhör en mycket, mycket större auktoritet än Josef. Det här är evig Gud som nedstigit och blivit kött. Det är en evig visdom som har valt det här namnet och som låter sig själv benämnas vid det här namnet. Så vad betyder namnet då? Vem är det som ska födas? Vad är hans syfte? Ja, namnet Jesus är ju en grekisk version av hebreiskans Jehoshua. Jehoshua. Det är en sammanslagning av Guds namnet och Yasha, som betyder att frälsa eller frälsning. Så Jehoshua betyder alltså Gud är frälsning. Eller ibland bara kort, frälsare. Så namnet på den här pojken som ska födas betyder alltså att det är en frälsare som ska födas. Eller frälsaren. Och ängeln förklarar ju precis så. Han säger till Josef, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Det är det namnet som Gud i sitt eviga rådslut har valt. Och det är det namnet han låter sig själv benämnas vid som människa. Han är frälsaren. Frälsaren. Och vi kan ju förstå innebörden i det här namnet ännu bättre om vi tittar tillbaka i den bibliska historien. För det här är inte den första Jehoshua som vi möter i Gamla testamentet. Framförallt finns det två personer som har samma namn. Och de båda säger oss någonting om vem Jesus är. De blir som skuggbilder. Man talar ibland om typer. De pekar fram mot Jesus och visar någonting av Jesu ärende. Dels så har vi Josua som var Mose efterträdare. Mose gav lagen. Han kunde inte leda folket in i det utlovade landet. Josua fick göra det. Och på samma sätt åstadkom och fullbordade Jesus vad lagen aldrig kunde åstadkomma. Han gjorde någonting mer, någonting större. Josua intog och besegrade befästa städer i Guds kraft med höga skräckinjagande murar och kraftfulla vapen. Fruktansvärda fiender. Jesus besegrade mörkrets makter och tillintetgjorde alla mörkrets vapen. Josua erövrade landet, Israels arvedel, och förde dem in i ett land som flödar av mjölk och honung. Och precis samma sak gör Jesus med oss, fast större och rikare och fullare. Josua ledde Israels folk in i det som var deras hemland. En plats som skulle präglas av vila. Och Jesus tar sitt folk in i vårt eviga hemland. In i den eviga vilan. Och så finns en annan Josua som beskrivs. Han finns i Esras och Sakarjas böcker. Det var översteprästen som förde folket tillbaka från den babyloniska fångenskapen. Och som förde folkets talan inför Gud. Denna Josua anklagades av Satan och han fick bära, på ett symboliskt sätt så fick han bära orena kläder som en symbol för folkets orenhet inför Gud. Och sen fick han ikläda sig i en ren högtidsdräkt som en bild på att, folkets synd har lyfts av honom. Och han fick motta löftet om den nya Josua. Den som han själv pekar mot. För Jesus Kristus är den större Josua. Han som bär folkets synd på sig. Betalar priset till fullo. Och får sen förklaras rättfärdig och fri. Så att vi kan det också. Jesus Kristus är den enda medlaren mellan Gud och människa. Han är den som kom för att ge sitt liv till lösen för många. Så att var och en som tror på honom kan bli frälst från sina synder och leva i den frihet som Kristus ger. Det finns en stor vishet i förborgad i svaret på Heidelbergkatechesens 29:e fråga. Ni vet att jag älskar den katechesen. Och den 29:e frågan lyder så här. Varför benämns Guds son Jesus? Alltså varför får Guds son namnet Jesus? Det vill säga saliggörare. Ställer frågan. Och svaret är så här. Därför att han gör oss saliga från våra synder. Och att hos ingen annan står någon salighet att vare sig att söka eller att finna. Okej, jag tar den igen. Varför kallas han för Jesus, för saliggöraren? Jo, därför att han gör oss saliga, lyckliga från våra synder. Och att hos ingen annan står någon salighet, någon lycka, vare sig att söka eller att finna. Men mer konkret än så kan det inte bli. För hela ditt liv, vem du än är, går det ut på att söka salighet. Det spelar ingen roll vad du kallar det för. Du kan kalla det för summum bonum, det högsta goda. Du kan kalla det för la dolce vita, liksom, det goda livet. Du kan kalla det för lycka, glädje. Du kan kalla det för vad du vill. Det är det du längtar efter. Och nu säger katekesen på biblisk grund. Hos ingen annan finns salighet. Vare sig att söka eller att finna. Hos ingen annan än Jesus Kristus finns detta som du längtar efter. Som du orienterar hela ditt liv efter att du ägnar all din kraft, all din tid åt att söka denna salighet. Och katekesen säger, den finns hos Kristus och ingen annanstans. Så, avslutningsvis. Jag vill ställa frågan. Vem är din auktoritet i livet? Vem är det som ger dig ditt namn? Du tillhör inte dig själv. Du kan inte ge dig själv salighet. Det finns någon som ger dig ett namn, ett syfte, ett innehåll. Vem är det? Är det Gud som utgav sin enfödde son för din skull? Eller söker du att göra dig ett namn på andra sätt? Låt oss be tillsammans. Fader, vi ber att svaret på frågan naturligtvis är du själv. Vi ber att våra liv ska få ligga öppna inför dig. Vi vill inte hålla någonting tillbaka. Vi vill ge allt till dig. Vi vill dag efter dag erkänna vi tillhör inte oss själva. Vi är köpta med ett pris och priset är betalt i form av din sons blod på korset. Så led oss in i en efterföljd som behagar dig. Och led oss i fortsättningen av den här gudstjänsten när vi nu ska fira Herrens måltid. Just till åminnelse av att Jesus utgett sig själv för oss till frälsning. Vi ber i hans namn. Amen.